Mitt namn är Rico Eklund och för nästan 20 år sedan har ni fått höra min röst många gånger om ni var ivriga radiolyssnare. För då läste jag in min farmors minnen i en serie som kallades Flickan ska uppleva historia. Min farmor hade skrivit om sin barndom och sin uppväxt och ända tills hon gifte sig med min farfar som skedde i slutet av januari 1918. Så åker de på bröllopsresa till Sankt Petersburg. Och just där, när det blir som mest spännande, så slutar hon sin berättelse. För några veckor sedan så hittade jag i en låda med gamla brev och papper, sånt här som jag inte hade tittat i så noga, en bunt med A4, handskrivna av min farmor, där berättelsen fortsätter. Hon blickar lite tillbaka till 1917, men sen framåt, våren, de här månaderna i Sankt Petersburg, som är så otroligt spännande. Och nu har jag helt enkelt glädjen att läsa det för er under rubriken Hungervalsen. Och varför det heter Hungervalsen, det får ni snart höra. De personer som figurerar här är, förutom min farmor då, Kerstin Furuhjelm, som gifte sig då Eklund, hennes pappa general Edvard Furuhjelm, hennes mamma Anna Murre kallad född von Nandelstad, hennes make nämnde jag, alltså min farfar Lars Lasse Eklund, och hennes svärföräldrar Gustav Eklund och Vivi Eklund, plus många till som ni snart får lära känna. Mina kära pojkar. Idag, den 31 januari 1963, är det 45 år sedan era föräldrar knöt bandet för livet. Det band som skulle medföra en så oändligt stor lycka för oss två, samt senare för hela vår familj. Ni har frågat mig om ett och varje i samband med den tiden, bland annat om vår säregna resa till Petersburg. Jag vill här försöka berätta för er om de säregna förhållanden som rådde i landet våren 1918. Men låt oss först gå tillbaka till sommaren och hösten 1917. När jag tänker tillbaka på de månaderna, så personligt händelsemättade för mig att jag ej förmådde se helheten eller intressera mig för allt det som politiskt höll på att hända och hände omkring oss. Sommaren 1917 hyrde föräldrarna ett hus som tillhörde Finns folkhögskola i Köklax i Esbo. Vår närmaste granne var general Helenius. Vi fäste oss vid att han ideligen försvann på hemliga uppdrag och förstod snart att han var med om att inöva skyddskorister. Många politiska rykten var i omlopp, men något egentligt visste man ej. Genom att pappa i början av juni hade drabbats av ett svårt slaganfall höll hans sjukdom och den där förändrade ekonomin mamma och mig alldeles bunna. Därtill kom för mig personligen den alltmera intensifierade brevväxlingen med en viss rar ingenjör Eklund där långt borta i Sydryssland och hans frieribrev på vilket han väntade ett snabbt telegrafiskt svar. Jag var på kvinnovis grym och lät honom vänta på ja-ordet per långsamt brev. Alla dessa personliga tilldragelser inom familjen gjorde att man mer eller mindre slog dövöra till för händelserna ute i världen och rykten som gällde ens eget land. På hösten fortsatte de politiska mötena, bland annat på senatstorget, möten som jag nästan i hemlighet åhörde. Till pappa, som hade dålig erfarenhet från Ryssland, förstod hur farliga upprörda folksamlingar var. Visst märkte man att det jäste omkring en. Det talades om röda garde i motsats till skyddskåren och så vidare. En kväll, när mamma som vanligt besökte sitt fattigdistrikt, frivilligarbete i Sörnäs på Terrassgatan, fick hon en hård hästboll slängd efter sig med orden satanan porvari. Minns så väl då telegrammet om kejsarns abdikering och arrestering ropades ut på gatorna, så som sed var med alla nyheter den tiden. Jag kom just från min tjänst i folkskolan i Kronohagen. Köpte telegrammet och sprang hem till Skatutsgatan 3. Mamma tog mig om livet med sin vanliga impulsiva livlighet. Svängde hon mig runt av fröjd. Pappa var dyster och sa: nu blir det tygellöst och farligt. Man vet aldrig vad odisciplinerade soldathopar gör. Fröjda er inte. Och rätt fick han. Då mummo och jag en kväll gick på promenad längs Skatutskajen såg vi de ryska fartygen som låg där upplysta som till fest med, så som vi trodde, granna fyrverkerier. Höga hurrarop skalla. Och plötsligt uppfattade vi mitt i glädjeropen ohyggliga, hjärtskärande skrik. Vi ställde till och förstod snart att de ryska officerarna mördades av sina soldater. En dag kom bror Kikki och kusin Fredrik Mörtengren hem från tjänsten vid rättselkammaren, alldeles bleka och tysta. De hade sett mördade ryska officerare staplas såsom vedträn på ett lass som kördes in på rättselkammarens gård vid Norra Esplanadgatan i Helsingfors. Aldrig kan jag glömma den synen då jag passerar dåvarande Kosakkasärnen, trehusen vid nuvarande Mannheimvägen i Töle, och så like av en rysk officer slängas ut över trappräcke. Varje gång jag idag som ego förbi den trappan har jag den synen levande för mig. Anarkin smittade på våra röda och osäkerhetskänslan växte. När och i vilken ordning allt skedde minns jag ej längre. Ty tankarna gick helt naturligt mest till den personliga framtiden. I medel av november kom min festman från Ryssland. Man kan säga att han slog ner som en bomb, men en mild sådan, mitt i min bekantskapsvän och beundrarkrets. Han hade åkt upp genom hela Ryssland för att träffa mig och hade ämnat återvända inom kort. Det var en kväll vi möttes på Lotsgatan. Där hemma hade jag lämnat en biljedo på föräldrarnas bord. Är förlovad med Lasse Eklund. Fann vid min hemkomst två glada föräldrar som tidigare haft allt skäl att oroa sig över de många kandidater som ideligen dykt upp vid horisonten. Nu blir min pia lycklig, sa pappa. Och det hade han rätt i. Aldrig kan jag glömma hur rart svärmor tog emot mig. Det var i vårt blivande hem vid Syngnösgatan 7 i Töle, där tant Tali Martin med dotter Inko bodde och höll stadshushåll för svärföräldrarna med familj, och där Lasse nu även bodde under sin Helsingforsvistelse. Svärfar var tyst och stel. Det var först mycket senare jag förstod mig på honom och såg hans hjärta av guld. Lasse togs otvunget och glatt emot i vår glada kusinkrets och såg ut att trivas gott. Många av mina vänner ställde till välkomstmiddagar för honom, såsom till exempel Jarmar Prokopes, Kurt Antell, Cederkrets med flera. Till min förtvivlan var han fåordig och tyst. Trots allas krampaktiga försök att konversera om olja, Ural, Kaukasus och dylikt. Var det att undra över? Efter 7 ensamma år på steppen och vi i Helsingfors var alla så bekanta och sammansvetsade av trevliga år tillsammans och privatbalernas mångfald. Lasse och jag åkte så en dag ut till Esbo med tåg för att hälsa på svärföräldrarna som ännu bodde kvar i sommarhemmet Heikkilä i Nuuks trots den sena hösten. Vi hade ej velat resa till hemme i Petersburg tack vare de oroliga tiderna där. Vid Esbo station mötte fogden Werner Aalto med Åbo kärra. Lasse och jag satt framför, Aalto bakom. Slutligen tog den resolut tömmarna av Lasse och sa: nu tar jag tömmarna, för han ser bara på flickan sina kör i dike. På Heikkilä togs vi så rart emot av svärmor Viivi och döttrarna Elsa, Siri och Elli, den senare en tjock skolflicka. Svärfar var då hemma i Petersburg och skötte sin tjänst som mäktig chef för hela det ryska Shell, det vill säga Ural Caspian Oil Company. Lasse och jag kunde ej besluta någonting om bröllopet, ty de politiska tiderna blev allt oroligare. Men vi hoppades att resa ner till Gurjev vid Kaspiska havet. Lasse hade hört att det skulle bli omöjligt att boka en sovkupé för två, så han valde ut en av sina vänner, Max Kandelin, som tredje man vid bröllopsresan in spe. En dag gjorde han oss bekanta vid en lunch på Kemp. Men ärligt sagt locka ej perspektivet på treman hand. Ni visste ju då ej vad som komma skulle. Kvällarna upptogs av mina korrigeringar av enorma packor av skolhäften. Det var ej det lättaste att koncentrera sig på skolarbete med en kär fästman bredvid sig, sysslolös som han var dessutom. Att tidens oro lätt kunde leda till inbördeskrig såg vi ej. Eller rättare, ville ej se det. Småningom beslöt föräldrarna att det var tryggast för familjen att stanna kvar i Nox över vintern och ej resa till det oroliga Petersburg. Heikkilä var ju blott ett sommarhem, så det gällde att flytta till villan Konung som under några somrar varit uthyrd och nu stod tom. Huset var ju blott byggt för sommarbruk, så där utfördes de nödvändigaste reparationerna. Emellertid hände mycket på det politiska planet. Oändligt mycket. Händelse på händelse avlöste varandra. Den 6 december förklarade landdagen Finland självständigt. Det var P.E. Svinhuvud, den gamle rättskämpen, som ledde Fria Finlands första riksföreståndare. Gamla militärer, så som till exempel min pappa, tyckte det var formligen vansinnigt att förklara landet självständigt, medan ryska flottan låg runt om Helsingfors. Under hela höstens lopp, så som och tidigare, hade den ena efter den andra av ens manliga bekanta försvunnit. Man och man emellan sades det att de via Sverige tagit sig ut i Tyskland till Lockstedter lager för att vi behov kunna hjälpa sitt fosterland. Vapen smugglades in till landet. Många, till och med gamla damer, så som till exempel min mummo, som ej kunde misstänkas, bar vapen under kappan. Varifrån och vart visste jag. Man teg om allt sånt. Julen 1917 delar Lasse mellan hemme i Nox och vårt hem vid Skattutsgatan 3, där bror Kikki med familj fira kvällen hos oss. Lasse, som hela tiden hade en oerhörd oro för sitt arbete och sina arbetare i Gurjev, som han lämnat för blott några dagars bortvaro som han då trodde, tyckte det var hans absoluta plikt att försöka ta sig dit ner och ville gifta sig snarast möjligt. Vi var alltför upptagna av dessa våra planer och oss själva för att klart fatta vad som höll på att hända omkring oss. Vi beslöt vid nyår att efter tre lysningar ställa till bröllop. Rykten var i omlopp. Det viskades om vad som eventuellt höll på att hända. Vår gårdskars gumma stannade mig en dag och sa: "Det kommer att hända något förfärligt. Har inte fröken hört?" Jag slog bort alla farhågor. Man gör lätt sånt då man är ung och kär. Bjudningskorten till bröllopet sändes ut. Det hade blivit allt svårare att få mat. Så Lasse och jag reste till släktingarna Elis Furujems på Hongola gård i Urdiala. Där blev vi mycket vänligt mottagna av Sigrid och Elis Furujem, Elis bror Otto samt småpojkarna Robert, Nisse och Eddie. Två unga jurister följde där med på ting, nämligen bror Granholm och Lennart von Törne. En av de 14 som enligt Lasse hade friat till hans fästmö. Från Hongola fick vi smör och mjöl till bröllopet. Från Maula i Nox kalvstek, från Lehtinen i Åbo krokan och så vidare. Lakantyg hade mamma lyckats få från en fabrik i Tammerfors. Handdukar hade vi sytt tidigare. En krimskinspäls köpte mummo åt mig för 2000 mark för min resa till Sydryssland. Hon hade sålt en stor tavla för 4000, av vilka pengar bror Kikki fick 2 och jag fick 2. Ungefär den 27 januari firar Emil Borg på Boegård nära Borgå sin 40-årsdag och hade bland annat inbjudit bror Kikki och Karin samt kusin Fredrik Mörtengren. Många, bland annat Karins syster som hade tjänst på bank och där hört skrämmande rykten, avrådde på det bestämdaste att göra någon resa just då. Men boeresan blev av, trots allt, medan vi fortsatte våra förberedelser för bröllopet och vår förestående resa. Rent otroligt, tycker man nu efteråt. Den 27 januari gick vi till järnvägsstationen i Helsingfors för att köpa biljetter till Petersburg och stod just vid biljettluckan då plötsligt ett taktfast tramp, tramp hördes närmare och närmare. Vi vände oss och såg de röda tåga in. Det händer ibland att om man blir skrämd, man skrattar till. Så även nu, så Lasse sa, förstår du inte att det är allvar nu? Röda trupper intog så stationen. Inbördes frihetskriget hade brutit ut. Det som vi fruktat men ej velat tro på in i det längsta. Vi sprang ut från stationen, det sköts på gatorna. Längs underliga vägar nådde vi slutligen hemmet på Skatudden. Så många av mina manliga bekanta hade tagit sig ut i den vita fronten. Bror Kikki gjorde senare upp med sina vänner, de tre bröderna Tomé, att tillsammans med dem försöka nå de vita. Då de for iväg fick de just då ett tag på Kikki, som råkade vara ute på uppdrag med pengar till stadens tjänstemän. Kikki var olycklig då. Alla de tre bröderna Tomé blev skjutna utanför Helsingfors. Min man, Lasse, slets mellan önskan att ta sig ut i de vita och sin andra plikt att försöka nå de sina vid Ural Caspian Oil Company i Gurjev i Ryssland. Emellertid hade ju Kikki och Karin som sagt åkt till Boe gård. Hur skulle de kunna ta sig hem till bröllopet? Man var ju instängd i Helsingfors av de röda. Oron var stor, för allt och alla. Den vita regeringen med svinhuvud i spetsen var i Vasa. Och mitt i allt detta i kriget stod bröllopskrokanen på det dukade bordet hos oss och girlanderna hängde i tak. Det verkar absurt. Vi uppsköt bröllopet till den 31 januari. Naivt nog, eller enligt önsketänkande, inbillar vi oss att allt kanske lugnat sig till dess. Den enda gång jag sett min Lasse nere var den 29 januari, då vi skulle ha gift oss. Han var direkt ur humör. Vi hörde bland annat att min mycket goda vän Johannes Jussi Wahlberg far ut i fronten, jämte flera andra. Kikki och Karin kom åkande längs isen från Borgo, med fara för livet, ty de röda sköt vitgardister på isarna. Fredrik Mörtengren hade valt att stanna i trygghet på Boe gård. Varför riskera livet för ett bröllops skull, hade han sagt. Det blev hans öde. Så lite vet människan. Han blev i februari mördad av de röda nära Borgo. Från Petersburg lyckades svärfar komma till Helsingfors med det sista ordinarie tåget. Svärmor och svägerskorna hade en äventyrlig åktur från Nogs in till Helsingfors. Tack vare deras kusk, Walter Holfast, som var ljusröd, lät de röda den passera sedan de flera gånger undersökt deras släde med sina bajonetter. Bröllopsgästerna kom gående på svåra trottoarer med aftonskorna i väskan. En av herrarna, Torsten Helsingius, min gamla goda vän och en av de 14 som friat till mig, hade dåraktigt nog skruda sig i cylinder. Han blev antastad av de röda, men fann sig i sista ögonblicket två förbipasserande ryska damer under armen och mumla högt de få ryska fraser han kunde. De röda drog sig tillbaka. Detta som en typisk episod. En annan var då under bröllopet tamburklockan plötsligt ringde. Alla sa, de röda kommer, bruden ska möta dem. Jag öppnade dörren för en vacker blomsterhälsning från friherrinnan von Olsen, general Helenius svärmor från sommaren på Finns folkhögskola. Det var inte lätt för min gamla sjuka pappa att ge bort sin pia just under så oroliga, osäkra tider. Men han gjorde det dock med trygghet och tillförsikt, ty han litade på Lasse och tyckte så mycket om honom. Så gjorde även bror Kikki och jag satte stort värde på min dyrkade storebrors åsikt. Mitt brudfoto, som togs i salen just före gästernas ankomst, är allvarligt och ej strålande som en brud anstår. Kunde man, trots personlig lycka, vara annat än djupt allvarlig under en sådan ödesmättad tid? Min goda vän Meri Prokopé, född Ek, som väntar en liten om ett par veckor, ville ej delta i middagen, utan var med bakom kulisserna, att klä bruden. Mina söta små brudtärnor var småflickorna Maja Nyberg och Anita Furjen. Ett roligt inslag i middagen var lilla Sten Furjelms högljudda anmärkningar om ett och varje. Plötsligt ringde telefonen. Hjalmar Prokopé svarade och återvände alldeles blek. Var Anna-Lisa Kronstedt som satt bredvid Lasse komma ut i tamburen och så försvann de. Det viskades man och mannen emellan men högt sades ingenting. Det var först följande morgon jag fick bekräftelse på mina farhågor. Man försökte alla och en var att få högtid och en smula glädje in i bröllopsfesten. Kronan dansades av bruden. Rätt så tidigt beslöt Lasse och jag dra oss tillbaka. Blott mamma såg när vi öppnade ytterdörren. Jag kan aldrig glömma den blick hon då gav sin Pia. Den gömde all en mors innerligaste önskningar och böner. I min hand hade hon stuckit ett paket. Resten av bröllopskrokanen. Och så vandrar Lasse och jag ut i den mörka natten. Tillsammans ut till livet som tycktes så strålande. Folktomma gator spridda hopar av röda med skottlossning här och där. Vi hade fått rum i ett resande hem vid Kaserngatan, gamla Lilla Teaterns hus. Det enda rum som stått att få i stan. Föreståndarinnan hade så vänligt prytt bordet i rummet med en vacker blommande växt. Jag gick till fönstret och tittade ut. Då jag märkte kulsprutan som stod utanför Nylands nation riktas rakt mot vårt fönster. Så äventyrlig var början till vårt lugna, lyckliga 25-åriga äktenskap. Trots all oro tyckte vi då att ingenting kunde rubba vår lycka, som, trodde vi då, skulle vara livet ut till sena ålderdomen. Följande morgon fick jag bekräftelse på min aning om sorgen hos Kronstedts. Den vackra lovande Hans Kronstedt hade stupat i slaget vid Tjärvo. Min första dag satt jag hela dagen och grät med Kronstedts. Kunde ej annat. Stackars Lasse var ensam. Det var den 1 februari 1918 och vår vistelse i Helsingfors skulle räcka ännu 3 veckor. Det trodde vi ej då. Efter några dagar på hotellet fick vi hyra ett möblerat rum vid Konstantinsgatan, nuvarande Sjötullsgatan. Det tillhörde en familj som, såsom otaliga andra, hade funnit det säkrast att lämna Helsingfors. I köket bodde deras hembiträde som senare visade sig förlovad med en rödgardist. Det var hemskt att nattetid höra skjutande från den närbelägna isen vid norra hamnen. De röda sköt på dem som den vägen försökte nå den vita fronten. De skotten var kusliga i sanning. Emellertid hade varken svärfar eller Lasse någon ro. De ansåg fortfarande att deras plikt var att söka ta sig till Ryssland för att om möjligt nå bolaget där. Ansvaret för så mycket och så många tyngde och oroade. Lasse och jag hade otaliga gånger gått till Helsingfors järnvägsstation, där inga ordinarie tåg naturligtvis gick, men ej blivit lovade inträde. Så en dag, den 24 februari, fick vi plötsligt veta att vi följande dag eventuellt kunde följa med ett tåg till Petersburg. I en hast packades in. Det var en tung stund för alla, i synnerhet för gamla pappa. Mamma och lilla Anita följde oss, men in på stationsområdet fick de ej komma. Anita lovade så rart sin tetti att köta farmor och farfar så länge jag var borta. Det var sista gången jag såg min Pia, hade pappa sagt. Lasse och jag gick in på det tysta stationsområdet och steg på ett tåg, vars avgångstid ingen visste någonting om. Den kusliga känsla vi borde ha haft, hade vi ej. Ty vi var två och lyckliga. Man kan kalla det egoistiskt om man så vill. Våra grannar i kupén maka åt sig så vi fick sitta lite för oss själva och log förstående. Efter flera timmar började tåget gå. Det stannade när som helst och gick hur som helst. Ingen frågade någonting, ty man hade ju ändå ej fått något svar. En gång blev vi kallade till fönstret, tror det var vid Kouvola, för att se på stormördaren, hjälten Kaljunen, som använts som exekutor för att skjuta vita. Han såg hemsk ut. Eller var det vetskapen om hans dåd som färgade honom skräckinjagande i mina ögon? Ohyggligt det hela. Natten beredde oss, eller rättare sagt mig, underliga överraskningar. Detta var ju egentligen vår bröllopsresa, som visserligen ej skedde med min mans bästa vän Max Kandelin såsom tredje partner, men underlig var den ändå. Vi visades till varsin herr- och damkupé. Lasse hade sällskap av många män, jag av en kvinna vid motsatta väggen. Jag klev upp i en övre brits, den nedre var tom. Mitt i natten kom plötsligt en kar in och la sig i den nedre bädden under min. På morgonen klev jag sakta och försiktigt ner från min övre brits för att ej väcka min partner. I förskräckelsen hade jag dock tappat mitt flor på hans bädd. Helt diskret rörde han ej alls på sig. Hade senare av passagerarlistan fått reda på mitt namn. Ja, hur hade man flor på sin hatt mitt på vintern och mitt i kriget? Det låter fullkomligt fjantigt. Jag hörde väl till mode och utstyre och jag hade ej ägnat en tanke, än mindre märkt att det försvunnit. Senare skulle det återlämnas i Helsingfors på ett lustigt sätt, men det är en annan historia längre fram. Resan till Petersburg var alldeles för spännande och för personligt färgad för att jag skulle komma ihåg något intressant. Lasse berättade då att svärfar och han tidigare gjort upp planer på Lasses förflyttning från Gurjev till Petersburgs huvudkontor för att Lasse småningom skulle bli chef och svärfar flytta till Nuuks. Lasse utlade för mig hur Petersburg är mycket närmare Helsingfors än Nuuks. Ty vid resan Petersburg-Helsingfors går ingen tid förlorad då man även annars sover sin natt. Detta var ett eklundskt drag som jag senare känt igen även hos mina söner. Ankomsten till Petersburg är i mitt minne höljt i dunkel. Jag hade ju varit där tidigare på ett strålande besök från Viborg 1911 hos ingenjör von Hartmanns. Men hur annorlunda var det allt nu? Gatorna var fulla av smuts som bildade en enda berg- och dalbana. Ingen skötsel under långa tider. Vi kom så till Mahavaja 14, svärföräldrarnas hem. Gatan Mahavaja i Sankt Petersburg var lugn och distingerad. Helt nära de mycket trafikerade Liteni och Nevski prospekt. Huset byggt av en svensk arkitekt, Lidvall. Helt imponerande. Nere i hallen med marmorgolv satt, lika som i fredstid, en schweizer som tog emot den. Det var den eleganta paradtrappan. Men kökstrappan, tjorni, den svarta, är obeskrivbar. Alla grannar sopade ut och kastade ut dit både sopor och smuts. Och den rengjordes aldrig, åtminstone inte under de 3 månader jag såg den. Om man någon gång blev tvungen att använda den, drog man helst de dåtiden långa kjolarna åt sig. Svärföräldrarnas hem var rymligt och elegant. En stor sal med 3 fönster och 2 höga mahognytrumåer. På den ena stod på hedersplats det lilla anspråkslösa skrin som Lars Petter Eklund, svärfars far, såsom enda hjälp fått från sitt föräldrahem av sin far då han begav sig ut i världen. Flygel fanns till min glädje. Hade tagit lite noter med mig. och så fanns det ju svärmorsnoter. Mitt i salen en hemtrevlig grupp där vi satt om kvällarna, mest tysta och i tankar. Svegerskan Elsas rum och sängkammaren i fil åt ena sidan och den andra svärfars rum. Det pryddes av ett silverborrtorn, en stor utmärkelse till svärfar Salasse. Bland minnenas mångfald vill jag nämna ett just från det rummet. Lasse bad mig en dag hämta honom någon sak från svärfars mellersta skrivbordslåda. Då jag öppnade den såg jag ofrivilligt ett papper med för mig astronomiska siffror, som betydde lön. Jag hade ju vuxit upp med vetskap om vanliga tjänstemannalöner. Ingen i släkten hade varit affärsman, så detta föreföll mig helt otroligt. Lasse berättade för mig då lite mera om hela det gigantiska företaget Ural Caspian Oil Company och hur god även hans egen ställning var och hur lysande framtiden. Men alla sådana planer fick helt andra proportioner med tanke på allt som just då hände hemma i Finland och här i Petersburg. För att återgå till beskrivningen av den vackra salen vid Mahavaya 14 var det tavlorna som dominerade. Vackra konstverk, en var med en särskild lampa ovanför. En av tavlorna var likadan Tamaras Borg som den som Lasse senare köpte i Helsingfors av farbror Enielms stärphus. Matsalen mittemot salen var stor även den, med konstnärligt målade fönster utan gardiner och ekmöbel. Där bredvid ett mindre rum som var i Lasses. På andra sidan om matsalen två rum. Det ena svägerskorna Siri och Ellis, det andra hembiträdets. I något av dessa hade moster Ottil, svärmors moster, bott. Hon tyckte om att stå vid fönstret och se på trafiken och undra över varför människorna på Petersburgs gator går och åker av och an hela tiden. I tjänarinnerummet bodde nu husan Aino, nyförlovad med en finne av grann färg. Mindre trevligt. I köket residerar köksan Elisa, något av ragata-typ. Kalle, sin nygifta äkta hälft, hade hon placerat i det så kallade skafferiet bakom ett skåp. I denna stora eleganta lägenhet fanns nämligen inte ett egentligt skafferi, utan mat förvarades mellan köksfönstren. Kalle, Elisas älskling, hade det nog så bra, nära alla förråd, och Elisa såg nog till att de bästa bitarna hamnade i hans mage. Jag hade under några veckors tid i Helsingfors tagit lektioner i ryska, som jag aldrig läst i skolan. Fortsatte nu därmed för Ebbi Federley, vars far var chef för en stor fabrik i Petersburg, och blint trodde på att förhållandena i Ryssland snart skulle vara normala igen. Jag hyste en gruvlig respekt för köksan Elisa. Det blev allt svårare att vara värdinna då matknappheten blott tilltog dag för dag. Ljuspunkten under dagen var promenaderna till och från Lasses kontor. 3 kilometer vardera vägen. Under mitt tidigare besök i Petersburg hade det varit bistert råkallt. Men nu dessa 3 orosfyllda månader var det strålande vårsol mest hela tiden. Den harmonierar illa med svälten omkring en och inom en. För att inte tala om skottlossningen och den obeskrivbara smutsen på gatorna. Min tro på ryssarnas varma hjärta mot djur, som man alltid hört om tidigare, fick en knäck då jag såg en stor stackars utsvulten häst ligga på gatan och lida. Ett ungt par stod bredvid, skrattande och snattrande, utan att bry sig om den lidande hästen eller mina energiska försök att på dålig ryska be dem skaffa polis för att skjuta det arma kräket. Följande dag hade hästen dött och kadavret låg där sedan 3 månader i solskenet. Och chilliga stackars hundkräk höll den sällskap. De stöp av svält här och där. Sådan var ordningen. En annan typisk gatubild var tiggarna. Invalider från kriget 1914 påstods det, som kantade gatorna och sträckte ut mer eller mindre obefintliga händer mot förbipasserande. En av dem tyckte jag särskilt synd om och gav honom varje dag en liten slant på min väg till Lasses kontor. En dag regnade och råkade vara särskilt folktomt. Jag såg mig om på den stackars människan som satt som en klump utan armar och ben. Döm om min bestörtning då detta människovrak försiktigt såg sig omkring, sträckte ut obefintliga armar och ben och raskt sprang in i en närbelägen portgång. Han fick se där mera undvara min slant. Min tro på människorna hade fått en knäck. Hunden Jenny var mitt dagliga och trogna sällskap. På en av våra uteturer ville en individ fara iväg med det vackra djuret. Min skrala ryska räddade den, då jag högljutt skrek: "Njet, maja sabaka, maja sabaka!" Från hemlandet kom till en början tunnsådda underrättelser per mammas brev och genom den svenska prästen. Allt såg mörkt och osäkert ut, och man levde för dagen. I garaget stod svärfars fina bil, men vem skulle våga åka bil eller ens kunna göra det på sådana gator? Plötsligt en dag ringde tamburklockan, en ovanlig företeelse. Jag öppnade och där stod en genomtrött och smutsig yngling som jag först trodde var Walter Winter. Men han visade sig vara Torsten Winter som jag ej tidigare ens sett. Efter en mycket strapatsrik resa från Baku genom hela Ryssland hade han kommit till Petersburg för att om möjligt få träffa fästmön Siri, min svägerska. Det lät sig verkligen göra, underligt nog, ty någon dag därpå anlände svärfar till Petersburg med dottern Siri. Och så börjar vår märkvärdiga, och man kan använda det ordet, trevliga vistelse tillsammans och vår kamp för tillvaron under dessa overkliga månader. På vanligt Eklundst vis diskuterades så lite som möjligt. Fastän svärfar och Lasse besökte kontoret varje dag. Skeende både hemma i Finland och i Ryssland var för överväldigande och osäkert och fruktansvärt för att man skulle kunna göra upp planer eller tänka och tala om ens lilla jag. Eller i vår familj var det ju i högsta grad vi. Svärfar verkade tyst och betryckt och sluten i sig själv, men sa aldrig ett beklagande ord. Han ser sitt livsverk störta samman, sa Lasse. För Totti och Lasse betydde ju allt detta även ett radikalt utstrykande av arbete och utstakad god framtid. Men vi hade ju alla livet framför oss om vi fick hålla det. En ung människas sinne är avundsvärt spänstigt, trots allt. Och glada i hågen traskar vi på våra dagliga promenader. Svärfar i spetsen och vi två par efter honom. En lustig syn. Emellertid började det bli allt svårare att skaffa den dagliga maten. Vi skojar med vårt skåpsupande. Ty om hungern kändes svår lättade en smula att ta en klunk madeira ur svärfars vinförråd. En bit socker därtill smakade bra. Det fanns nämligen en stor påse eller säck med socker samt en annan med en slags cakes, mest smulor. Dem hade vi funnit i husets gömmor. En gång fick jag av Ebbi Federley ett Mariekex. Nändes ej äta upp det, utan slicka upp det småningom. Det var en verklig njutning. Varje morgon kom ett smutsigt bud uppför den även smutsigare svarta trappan, Chorni, bärande en stapel bröd som han ömt tryckte ner på sitt flottiga hår. Av dessa bröd gavs oss ett som genast stacks in i en ugn för att desinficeras och skars sen i bitar av vilka alla fick varsin. Gav min bit till Lasse, ty han var ju i arbete och behövde det mer än jag. När tiden närmade sig tedags sköts tebordet in i salen. Men man blev ej mätt av tevatten. Det var den tiden av dygnet när man kände mest av hungern. För att hålla upp humöret brukade jag då spela en vals av Ivanovich, som vi gav namnet Hungervalsen. Och den var verkligen uppiggande. Köksan Elisa, som ville försöka hålla upp husets matnivå, sa att herrskapet alltid brukar ha fågel till söndagsmiddag. Och glad i hågen serverar hon oss denna delikatess. En fruktansvärd påföljd. Vi blev alla förgiftade. Fågeln lär en längre tid ha hängt som prydnad i ett butiksfönster. Om vi lyckades komma över något ätbart kunde vi vara säkra på att de bästa bitarna hamnade i Kalles mage. Inte så väl den dyrbara osten som vi aldrig fick en bit av. Och så fanns ju husan Ainos festman alltid nära till hans då det var fråga om något ätbart. Från Finland kom spridda meddelanden om matknapphet och oro och bekymmer. Så en dag brevet med underrättelsen om kusin Fredrik Mörtengrens död. Han hade blivit mördad på Borgo Isar, dit han tagit sig från förutnämnda Boegård. Och med honom föll bror Kickis andra goda vän, Otto Hoental, samt Björkenhem från Gammelbacka, offer för de rödas meningslösa hat. Jag vågade visa min sorg utan gick in i badrummet och grät. Det var en tid av morgonen då herrarna var på kontoret. Husan Aino stack då in huvudet i badrummet och frågade varför jag var så sorgsen. Min kusin har dött, sa jag. Hyvä vaan, yks lahtari vähemmän maailmassa, var hennes råa svar. Man visste nu var man hade kökssidan. Och det var allt annat än lugnande. En dag då jag som vanligt gick ner till finska barngården räckte mig en finsk rödgardist mammas brev där det stod avsändare Anna Furuhjelm. Han tittade skarpt på mig och sa tunnettu nimi. Förstod jag då vad det betydde men bara mamma ej skriva sitt namn på breven. Efteråt vid hemkomsten till Finland fick jag höra om mordet på Elis och Otto Furuhjelm på Hongola. Dessa brev var de sista vi fick från Finland. Mamma hade dock kunnat skriva de mystiska orden vi kommer kanske att fira mommos födelsedag. Skulle hennes ord betyda någonting angående eventuell tysk landstigning? Ingenting fick vi veta. Men datumet, den 11 april, mommos födelsedag, höll vi i minne. Under 6 veckor av vistelsen i St. Petersburg våren 1918 visste vi alls intet om Finland. Det senaste obekräftade rykte vi hört genom allehanda omvägar var att Reallyse på Elisabetsgatan i Helsingfors, där Sigurdskåren satt fången, hade blivit sprängt i luften. Likaså Skatudden, där föräldrarna bodde. Lyckligtvis osant. Men det fick vi ju veta först vid hemkomsten till Finland i slutet av maj. För att skydda hemme vid Mahavaja 14 i St. Petersburg, det blev en slags inkvarteringsbestämmelse med ett rum per person, tog svärfar en rysk hyresgäst i sitt rum. Han verkade hygglig och stillsam. Kallade mig alltid Anna Ilinishna. Sa att Kerstin verkar pojknamn och att Edvardovna, efter min far Edvard, lät fult. Ilinishna, efter min far Edvards andra namn. Elis. Lasse och jag besökte en dag svärfars meddirektör, Hruljov. Det var en förtjusande familj. Fint bildad och tillhörande en gammal adelssläkt med enorma rikedomar. Bland annat skogar i Polen. Frun var förstlig släkt, om jag är missminner mig, Gagarin. De hade en son, Sergej Dimitrovich, och en dotter. Deras hem var stort och hade varit mycket elegant, sa Lasse, men nu var det tömt på allt vad mattor och prydnader hette. Allt verkade uppbrott. Och ingen visste ju vad morgondagen skulle bära i sitt köte. När man är ung är man dåraktig. Så måste man ju så här efteråt bedöma svägerskan Siris och hennes tottis och min Lasse som mitt påhitt att en kväll, trots de oroliga tiderna, vandra iväg långa, långa vägar till Narodny Dom-operan, där Chaljapin och Kuznetsova skulle uppträda. Det var ju lockande att få höra dessa världsberömda sångare, men ändå! Svärfar var ledsen och försökte varna oss. I mörkret på gatorna sköts det här och var, men vi nådde faktiskt operan. Den var alldeles oeldad och kall, så alla satt med ytterplaggen på sig. Att det, trots De uppträdandes toppprestationer ej blev någon stämning berodde på en stanka som helt var där hemma i Finland. Vaga, underliga rykten hade på diverse vägar nått våra öron. Tysk landstigning. Vi hade ju den 11 april just nu. Det datum mamma i sitt brev hade nämnt. Vad hände där? Vem levde ännu? Operabesöket kunde ej skingra de oroliga tankarna. I själva verket var det just den kvällen Helsingfors intogs. Vi vandrade hemåt från operan, en oändlig väg i en onaturlig värld full av faror och lömskhet och med världsknatter här och där som akkompanemang till våra oroliga tankar. En morgon vaknade vi av skott och tittade ut. Huset mitt över gatan besköts av en kulspruta. Senare fick vi höra att man på måfå sköt tjuvar som troddes ha tagit sig in i huset. Huvudlöst. Under våra promenader i stan såg vi månget övergivet palats med öppna dörrar och gapande fönster. Ganska nära oss bland annat Stroganovs övergivna eleganta hus. Vi vandrade även bland annat i det ställe där Jusupov och hans medhjälpare i tiden slängt Rasputins döda kropp. Så många sevärdheter bjöd Petersburg på. Men tidpunkten lockade ingalunda till sightseeing då allt var osäkerhet, smuts och anarki. Vilken vacker och intressant stad i fredstid. En ridå reste sig mellan oss och framtiden. Småningom insåg Totti och Lasse att det troligen för alltid var slut med deras arbete och framtid i Ryssland. Och så börjades ett intensivt försök att få till stånd en hemresa till Finland. Landet behövde ju vita män. Men pass vägrades oss alla bestämt. Dag efter dag gick vi vår väg till passexpeditionen med negativt resultat. En dag överraskades jag plötsligt av en våldsam feber och frossa, som följande dag var försvunnen. Men underligt nog återkom med styrka var tredje dag. Frågade den erfarna svärfar om en liten var på väg, men han skrattade åt min okunnighet. Doktorn konstaterade malaria. Var det smitta och svält i ljuvlig förening? Ett litet ryskt typexempel vill jag skjuta in här. I vårt eleganta kök med marmorplattor på väggarna upptäckte jag en dag svarta rörliga punkter och ropade på Totti som fanns i närheten just då. Han skrattade och lugnade mig med att det var ingenting att fästa sig vid. Blott helt vanliga torakaner. Av dem fanns det fullt i bagerierna i Baku och de var som russin i brödet, sa han. Puh. Så småningom började underliga rykten viskas man och man emellan. Obekräftade men hemska. Att finska röda stod efter svärfars, Tottis och Lasses liv. Det var kusligt. I all synnerhet då ju sådana fanns i vår närmaste närhet. De våra vågade ej bo hemma utan flyttade till ett affärskontor vid Liteni Prospekt. Att någon sanning måste ha funnits i dessa rykten bekräftades vid vår hemkomst i Finland. Där svärmor berättade att hon ungefär vid samma tid fått höra om deras fängslande. Utan att oroa mina föräldrar hade hon då rest till Viborg för att där vara närmare Petersburg och eventuellt få veta någonting. Hemma vid Mohavaja gömde vi pengar i tavelramarna för att eventuellt i framtiden finna dem. Huru, det visste vi ej. Våga ej tänka någonting klart. Våra upprepade besök på passexpeditionen hade ju varit fullkomligt fruktlösa. Tills vi helt oförmodat en morgon klockan 8 fick beskedet pass till Finland idag. Det gällde att rusa hem, klä på sig så mycket man orkar bära, ta en ryggsäck på ryggen och en kappsäck i handen och snabbt iväg. Att svärfar ej kunde lämna allt så plötsligt var oroande. Men han lovade komma snarast möjligt till Finland, om tillåtelse skulle ges även senare. Vår matsäck för färden var vidunderlig. Socker, vita fette av en bit skinka och ett mystiskt Elisa-bakverk. Då tåget kom till gränsen blev det kroppsvisitation. Päls, ulster, promenaddräkt med mera skallades av. En hand, Q, kvinnlig, stacks under korsetten och undersökte hår, knut och testar. Hade jag vågat ta med mina smycken, bland annat blev mummos gamla antika svarta armband kvar i Petersburg. Men det var ju intet mot svärföräldrarnas stora vackra hem. Våra tankar gällde nu blott Finland. Efter visitationen fick vi vandra över gränsen. När jag såg gränsbron och den finska sidan där borta och tänkte att jag kanske om en stund skulle få trampa finsk jord, tyckte jag att det var allt för lyckligt för att vara sant. Någonting kunde ännu hända därför innan. Men vi kom över och steg så på ett finskt tåg och nådde småningom Viborg. Där blev vi underligt vänligt mottagna av min mans morbror, Tor Winters, där vi bjöds nattlogi, även som den lilla brödranson som moster Leni med känd gästfrihet delade med oss. Svälten var svår, även i Finland. Det skulle vi få erfara på varje steg. Nyheterna var många, både sorgliga och glädjande. Så många bekanta hade blivit mördade eller stupa. Mannahem hade dagen före med sin ärorika vita tras här tågat in i Helsingfors. Om de våra visste vi ännu ingenting. Av tågresan Viborg-Helsingfors minns jag inte förrän vi var framme i Helsingfors och jag rusade till en telefonkiosk, ringde nummer 4181 och hörde mammas älskade röst. Kom hem, min Pia, allt är bra. Totti och Siri begav sig till Sygneusgatan 7B i Töle, till tant Tali Martins. Lasse och jag till Skatutsgatan 3. Lyckliga, men hungriga, så som alla andra. Hur ni ser ut, stackars barn, sa mamma. Vi hade naturligtvis magra mycket, men alla Helsingforsbor såg ju även ut som vålnader, mer eller mindre. Mammas välkomstmåltid bestod av te, sakarin och strömming, utan bröd. I Petersburg hade vi ju bakat cakes av potatisskal. Och detta försöktes även Helsingfors, där det bröd som fanns var fullt av stickor av den sed som sopats ihop på ladgolv. Sjuka gamla pappa hade bäst motstått svälten. Men med kännedom om mamma hade hon naturligtvis givit brödbitarna åt honom. Vilka massor av nyheter som haglade över oss. Tyskarnas landstigning, mammas entusiastiska mottagande av dem, då hon gav dem te på gatan och sin enda brödbit och blev omklappad med orden kleine Mütterchen och så vidare, i oändlighet. Mannerhems intåg helt enkelt obeskrivbart, sa mamma rörd. Breven, som hon dagligen trots avbruten postgång skrivit till mig och postat. Bland annat hade hon i dem för varje timme beskrivit hur tyskarna intog Helsingfors. Tänk vilka historiska dokument som gick förlorade. Mitt brev från Petersburg hade via Ulla Järne i Sverige nått Helsingfors. På Konungs i Nox var allt bra. Och svärfar skulle dagen därpå, vilket även skedde, komma dit till de sina, som haft det kusligt utan honom. Vilken underbar lyckokänsla att vara hemma igen, i ett fritt Finland. Hade allt varit en dröm, en mörk dröm, blandad med personlig ljus och varm lycka.
Ni har hört Hungervalsen där skådespelaren Rico Eklund läser sin farmors Kerstin Eklunds memoarer från våren 1918. På taffelpiano Tom Eklund som spelar Ivanovich Donauvällen som var den vals som familjen kallar Hungervalsen. Om ni missar någonting eller om ni vill höra Hungervalsen på nytt så hittar ni serien på Arenan. Och där hittar ni också Kerstin Eklunds, eller som hon hette då, Furuhjelms memoarer från tiden före 1918. Den inspelningen är gjord år 2000 och serien heter Flickan ska uppleva historia.